Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Den här sommarreprisen sponsras av Meds, det mobila apoteket. I slutet av avsnittet får du lite mer information om Meds och du får också ta del av deras rabattkod som är specifik för just våra lyssnare. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om studieteknik och jag, Liv Svirsky, har med mig en gäst för att tala om det här. Så välkomna ni som lyssnar och välkommen Maria. Kan inte du börja med att presentera dig, vem du är?
Ja, det kan jag göra, tack. Jag heter Maria Örstedt. Jag har jobbat som ämneslärare i många år och disputerat i psykologi och jobbar nu som lektor på institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet.
Mm. Då jobbar vi nästan grannar,
ja.
Delvis i alla fall.
Ja, ja.
Ja. Och du är ju här då för att prata om studieteknik. Mm. Vad är din bakgrund i det ämnet? Du är lärare, sa du, men ingår också i din forskning?
Ja, jag är intresserad av framförallt hur, eller har varit i min forskning intresserad av hur högskolestudenter lär sig, hur de tar sig an sina studier helt enkelt.
Mm.
Och hur det kommer att påverka vad de lär sig och hur bra det går helt enkelt på akademisk nivå.
Mm.
Men jag har ju också jobbat på både grundskolan och på gymnasiet. Och är väldigt intresserad av just de här frågorna, hur man lär sig saker på olika sätt.
Mm, perfekt. För det jag tänker, varför jag ville bjuda in dig, är för att jag ofta träffar barn och ungdomar som kanske har haft ganska lätt för sig i skolan under en lång tid.
Mm.
Och sen så höjs kraven ju, vilket de gör. Någonstans når man en nivå där man inte längre har lika lätt för sig, utan måste faktiskt börja plugga.
Mm.
Och då tycker jag att det är många som saknar studieteknik, som inte vet hur man gör.
Mm.
Så jag tänker att vi ska försöka grotta lite i det idag.
Mm.
Men utifrån din forskning, är det skillnad, tycker du, på hur högskolestudenter lär sig jämfört med vanliga skolungdomar?
Ja, den stora skillnaden gäller väl just ansvaret just för lärandet.
Mm.
Och att ju högre upp du kommer i åldrar, desto större ansvar får den enskilda eleven eller studenten då för sitt lärande.
Mm.
Och då handlar det om att kunna tackla det på bästa sätt. Då får du inte samma guidning ifrån lärarna. Du har inte tillgång till lärarna på samma sätt, utan måste lösa det här på eget sätt.
Mm.
Och de kraven växer ju liksom successivt från att man börjar i skolan då, eller sexårsverksamhet, och till man går in i akademiska studier.
Just det. Om man skulle börja med att definiera då, när vi ser studieteknik, vad är det egentligen?
Ja, här så handlar det ju framförallt om att hur man gör när man pluggar helt enkelt. När man man försöker lära sig ett material, och i det här fallet så handlar det ju ofta om någon text utav något slag, något sånt material eller innehållet i en podd eller en video eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så man har ett speciellt syfte med vad man vill lära sig helt enkelt.
Mm.
Och sen så hur man gör då för att ta till sig det här materialet, själva tekniken eller processen så att säga för att lära sig det här materialet.
Mm.
Det är väl vad vi menar med studieteknik.
Och hur mäter man resultat? Mäter man det då utifrån resultat på till exempel prov? Eller?
Ja, det är ju en jätteviktig fråga. För att man kan ju ha olika syften med de här uppgifterna som man har fått. Men oftast när man pratar om forskning, hur man ska ta sig till studier, så har ju liksom perspektivet varit för att lära sig så mycket som möjligt. Eller för att lära sig en viss sak eller kunna använda ett visst material i ett visst sammanhang. Och då är det ju det som man använder som utfallsmått, liksom, om den här studietekniken har varit lyckad eller inte. Men sen kan man ju använda studieteknik. Jag tänkte, du tog upp det här med elever som har haft lätt för sig. Man kan ju också använda studieteknik som ett mål i sig. Så att säga att vi till exempel jobbar med läxor på den här skolan därför att vi vill att eleverna ska lära sig att ta ansvar för sina egna studier. Och då är det ju egentligen det man skulle mäta, om man lyckas med det eller inte. Så att det kan ju finnas olika syften med de uppgifterna som man får göra hemma.
Hur ser forskningen ut? Alltså vad brukar man studera och vad ser man?
För det första kan man säga att forskningen är ganska svårfångad, höll jag på att säga. Just därför att det handlar om såna här saker som vi pratar om nu. Ja, men för det första då, vad är studieteknik? Om vi ska titta på hur funkar det om vi till exempel sammanfattar en text för oss själva? Blir det ett bra resultat? Eller funkar det om man jobbar med understrykningspenna? Blir det ett resultat? Om man ska kunna jämföra studier med varandra och se på ett större plan om det funkar eller inte, då gäller det ju att man har jobbat med samma interventioner som vi pratar om. Har man jobbat med understrykningar på samma sätt till exempel? Och det kan ju se väldigt olika ut mellan olika studier, så då kan det vara spretigt utav den anledningen. Sen handlar det såklart om då vad är själva utfallsmåttet? Hur mäter vi att man har lyckats bra eller mindre bra med det här? Och där kan det också spreta. Sen är det ju så att olika tekniker kan funka olika bra i olika sammanhang. Så en teknik som du använder i språk kanske inte funkar lika bra i matematik eller i SO-ämnen. Och då måste du skilja på det. Det kan vara så att en teknik funkar bättre för yngre barn och sämre för äldre, eller tvärtom. Då måste du se de skillnaderna. Så att det finns ju så många olika sätt liksom att mäta det här. Och det gör att det blir lite svåröverblickbart.
Det är lite marigt.
Det är lite marigt.
Men det är just det här tycker jag som är så intressant. För att jag tänker att vi ibland har en tendens att prata om att ja, men man ska bli bra på studieteknik. Man måste lära sig studieteknik. Och så låter det lite som om det skulle vara något recept som man bara säger, men då gör man bara så här. Men vad är det där? Det är betydligt fluffigare än så.
Ja, det är betydligt fluffigare än så. Åtminstone om man vill att man ska försöka bygga det här på någon slags vetenskaplig evidens. Vad är det vi vet säkert? Men det vi vet säkert, det är ju några grundprinciper för hur man ska lägga upp sitt studerande eller sitt pluggande, som tycks funka i de flesta sammanhang, skulle man säga.
Och vilka är det då?
För det första så brukar man prata om det inom det som vi inom psykologi kallar för testeffekten. Alltså, om du ska bli bra på att plocka fram kunskap, så ska du också träna på att plocka fram kunskap. Så det är bättre att försöka ägna så mycket tid som möjligt åt att försöka plocka fram de här kunskaperna som man försöker lära sig, än att försöka koda in dem på nytt igen. Alltså det är bättre att försöka, om man läser en text först, försöka svara på frågor på den texten, än att läsa den här texten två gånger. Det är liksom grundprincipen. Försök jobba så mycket som möjligt med att plocka fram de här kunskaperna. Sen ser man också att det är viktigt att försöka sprida lärandet över tid. Så det är bättre att försöka lära sig de här sakerna en liten stund varje dag, än att försöka slå ihop det och lära sig så mycket som möjligt vid ett tillfälle. Och det gäller framförallt då om man tycker att det är viktigt att man kan använda sig av kunskaperna i framtiden, eller plocka fram kunskaperna längre fram i tiden, liksom, att de har blivit en del av det vi kallar för långtidsminnet, eller det som liksom vi har med oss, liksom, som vi kan använda oss av. Och den tredje principen, då handlar det om att försöka engagera sig i det här materialet på ett så djupt sätt som möjligt. Alltså försöka bearbeta det här materialet. Relatera det jag försöker lära mig nu till det jag redan kan. Eller det jag sen tidigare, eller det är någonting som jag har varit med om eller upplevt. Eller försöka kategorisera eller jobba med det här materialet.
Mm.
Så jag skulle vilja säga att de tre grundprinciperna, de ligger liksom... Det är de som man ska tänka på när man bygger upp en lärmiljö som passar en själv. För sen är vi också olika. Och där måste vi ju liksom lyckas hitta ett sätt att strukturera det här på som passar just mig.
Mm.
Och övriga livet som jag har liksom hemma och med kanske aktiviteter och med beroende då på till exempel hur läxorna ser ut och vad som krävs.
Men när du säger de här så tänker jag då att alla tre låter ju både bra och på något sätt intuitivt rimliga. Liksom.
Ja, ja.
Men ganska krävande tänker jag för åtminstone de yngre elever.
Mm.
Och jag pluggar under lång tid, det låter faktiskt ganska enkelt. Om man bara får information om att vi ska ha prov på det här om 3 veckor, då kan man ju faktiskt planera sitt... Det tänker jag att liksom inte ställer så höga krav. Men det här med att till exempel öva sig på att hämta fram kunskap, där skulle man, tänker jag att man också behöver guidning i hur gör man det?
Mm.
Kanske instuderingsfrågor, kanske ett gammalt prov att titta på eller någonting.
Mm. Mm.
Så här tänker jag ju att lärarna också har ganska stort ansvar att lära elever att lära sig.
Absolut. Och alla... det vi vet om läxor till exempel, för att det är ofta det handlar om, att man ska öva sig för att man har en läxa eller till ett prov. Det vet vi ju liksom, att de behöver förberedas, förklaras och följas upp i skolan för att de ska funka optimalt. Så att det är viktigt liksom att man har den här diskussionen i skolan. Och här ska ju lärarna vara proffsen egentligen på studieteknik.
Mm.
Så att man pratar, man lyfter och pratar inte bara om vad man kan eller inte kan. Utan att man pratar mer om hur man faktiskt går tillväga för att lära sig det här.
Tycker du att man gör det då i skolan idag?
Det ser väldigt olika ut skulle jag vilja säga.
Jag tänker också då att det kan vara lätt. Eller jag misstänker att man som lärare kanske kan också dra fel slut. Alltså man har en elev som alltid svarar, alltså det blir alla rätt på alla prov alltid. Så kanske man tänker att den här eleven kan. Den har lärt sig att plugga.
Mm.
Men i själva verket så kanske det är en elev som knappt ens har sprungit förbi läxböckerna. Utan faktiskt bara genom att sitta på lektioner har en väldigt bra förmåga att snappa upp. Liksom.
Precis.
Men en förmåga som då inte kommer att räcka när kraven blir högre.
Nej.
Så det måste ju också vara en utmaning som lärare att genomskåda.
Mm.
Ha en elev som, och motsvarande skulle man kunna ha en elev som faktiskt har gjort allt rätt. Men ändå inte riktigt lyckats på proven av olika anledningar.
Precis.
Men som har en god studieteknik.
Precis. Och det är ju där som vi måste lära oss att prata då om själva processen. Och det är ju också liksom någonting som har kommit kan man säga under 2000-talet, att man pratar mer om hur man ska guida eleverna i själva processen att lära sig saker och ting. Hur gör man nu egentligen när man ska lära sig det här, vad det nu vara månde liksom.
Mm.
Och att det är den som man behöver guida liksom, hur man har lagt upp sina studier helt enkelt. Och precis som du säger, det är ju ett av de argumenten för läxor som har försökt lyftas fram då, att vissa elever klarar sig bra, kanske på lågstadiet, mellanstadiet också, bara genom att vara med på lektionerna och jobba på lektionerna och fixa det bra. Och sen när lärarnas stöd liksom blir mindre och mindre och du tvingas liksom att göra det här arbetet mer och mer på din egen fritid, då har inte de eleverna verktygen.
Mm.
Men annars så, eller just, ja, det ska vi inte prata om här och nu, men annars är just forskningen om läxor är ju också lite splittrad huruvida det funkar eller inte så att säga.
Säg något kort om det, jag tror att det är många som ändå är intresserade av.
Ja, nej, men det tycks ju vara så att läxor har inte så stor effekt på lärandet.
Mm.
Som vi har en tendens att tro. det ligger ju en del status i läxor också. Mm. Skolor som ger mycket läxor eller lärare som ger mycket läxor. Mm. Då finns det någon slags bild av att här är undervisning med kvalitet. Men det finns inget stöd för det i forskningen helt enkelt. Och man kan säga rent generellt att läxor funkar som hjälp för lärandet, så funkar det bättre för äldre barn än för yngre rent generellt. Men effekterna är inte så stora kanske som man skulle kunna tro.
Det är ju intressant.
Mm, det är intressant.
Men du, jag tänker också då att man som förälder som lyssnar på den här podden till exempel kanske skulle tänka på att ta upp på utvecklingssamtal då just det här med studieteknik. Mm. Att man faktiskt lyfter det, om inte läraren själv gör det.
Ja.
Så att man ser till att har vi också täckt av det.
Ja, precis. Och att man har, så egentligen så är det ju, tänker jag då, eleverna som skulle komma hem till föräldrarna och säga nu ska jag har jag i uppgift här att läsa 10 minuter om dagen.
Mm.
Och då ska det se ut så här runt omkring mig. Eller nu har jag i uppgift att läsa en sida och skriva 5 frågor och träna mig på att svara på de frågorna. Eller?
Mm.
Så det är egentligen ska ju drivkraften och hur det här ska gå till ska ju komma, tänker jag, från skolan och från eleverna in i hemmet. Istället för att det är egentligen föräldrarna som ska styra det här lärandet.
Mm. Men precis, jag tänker mest då att om man är förälder och är osäker och inte det lyfts på utvecklingssamtal så kan man själv ta initiativet för att titta på hur övar ni på det här.
Precis, och där kan ju lärarna kan ju också vara så vana vid att jobba vid det här så att man glömmer bort det lite.
Det.
För det här är ju någonting som man kan informera om på föräldramöten och i veckobrev och tala om för föräldrarna, se till liksom att ha en tydlig kommunikation om hur de här eleverna förväntas ta sig an den här läxan.
Mm.
Och vad man kan göra då för att underlätta som förälder.
Mm. Vad kan man göra då? För det här som du sa nu, det var ju ganska generella då, de här tre liksom. Men om man tänker lite mer konkret, för jag tänker att jag tror att vi är många som har någon slags idé om när man pluggar ska det vara tyst och lugnt och man ska sitta stilla och man ska detta sådär.
Mm.
Men och så samtidigt tänker jag att det måste vara så otroligt individuellt det också, vad som faktiskt är bra för en enskild, ett enskilt barn.
Mm.
Så som förälder, hur ska man tänka då när man har en unge som, även när barn ser olika ut liksom, hur ska jag hitta hur jag bäst stöttar mitt barn att göra läxor?
Ja.
Eller plugga till prov?
Ja, det är... Jag tycker att det största ansvaret som man har som förälder, det är ju att se till att det finns en bra studiemiljö hemma på olika sätt. Och det handlar ju om att barnet måste ha fått näringsriktig mat och sömn och hela det paketet.
Mm.
Att det kan vara gärna lugn, alltså någonstans där man kan faktiskt sitta och plugga i lugn och ro.
Mm.
Eller lugn och ro. Det här kan ju se lite olika ut. För en del kan ju vilja ha en del brus i bakgrunden och en del vill ha absolut knäpptyst. Det viktiga är väl att man ser till att man inte blir störd.
Mm.
I läsandet. Och sen om det är med en brusig bakgrund eller om det är knäpptyst, det spelar liksom ingen roll. Men att du blir störd, att någon kommer och knacka på dig och frågar dig frågor hela tiden som inte har med liksom läxläsandet att göra, eller att det plingar på mobilen hela tiden så att du blir störd i ditt läsande, det är det som är problematiskt. Eller problematiskt, då tar det längre tid. Om du blir störd så måste du ju tillbaka in i det här läsandet igen. Och då får du ju sitta mycket längre tid för att klara av det här än vad du egentligen skulle behöva göra om du fick sitta ostört. Så det är väl mest det handlar om.
Och där tänker jag att det är extra viktigt för dem då som har kanske en ganska lång uppstartsträcka, vilket ju en del barn har, att ens börja. Om de ska lägga den uppstartsträckan efter varje gång de blir störda.
Precis,
så tar det ju...
precis. Ja.
Så ju längre uppstartsträcka desto känsligare för att bli störd, tänker jag.
Ja, det är ju inte... Har du lätt att byta fokus liksom, så blir det ju naturligtvis ett mindre problem. Men det är fortfarande, om du tänker dig att du ska försöka... Vad ska jag säga? Jag gillar egentligen inte att säga det, men plugga effektivt.
Mm.
Liksom, använda tiden på bästa sätt. Då ska du se till att du inte blir störd under tiden du håller på. Men sen om du vill ha musik i bakgrunden eller... hur det ska se ut runt omkring dig. Men att det finns liksom en plats som funkar.
Och nu sa ju du viktigt det här, sömn är viktigt, mat är viktigt. Det är ju också bra. Det här med att röra på sig då.
Ja.
Det pratar vi ju så mycket om nu.
Precis. Och det är ju mycket som tyder på att det också går lättare att lära sig om man har rör på sig tillräckligt mycket.
Mm.
Och det handlar ju också om andra förmågor som man behöver få som barn som handlar om att röra på sig. Så det är också en viktig del.
Mm.
Och där har ju föräldrarna också kanske då en viktig roll att erbjuda möjligheter att röra på sig. Men jag tänker också liksom att det här att man jobbar kanske lite med skolan varje dag eller varannan dag, eller att man hittar en sån struktur, ett mönster, det kan man ju hjälpa till med som förälder också. Och kanske se till att den här regelbundenheten blir en del av vardagen.
Mm.
Precis som man äter middag, då så gör man läxorna, då kan det handla om 10 minuter. Inte mer än så liksom, för de yngsta barnen. Men att det finns en rutin kring läxläsandet också. På samma sätt som det finns rutiner kring andra saker som man gör hemma. Det kan man ju också hjälpa till med som vuxen.
Och bara det tänker jag är oerhört viktigt att lära sig tidigt. För att har man inte ens det, har man haft så lätt som man inte ens har behövt det, då blir det väldigt svårt att få in det på högstadiet till exempel. Jag ska avsätta tid för att sitta ner och läsa något som jag inte tycker är superkul ens eller så.
Nej.
Om man liksom inte har ens den, det har man aldrig ens behövt göra. Man har bara kunnat ägna fritiden åt allt annat som är skoj.
Precis. Och det kan man, tänker jag, kan man ju, är ju viktigt att det kommer med även om det inte skulle finnas någon specifik läxa då, utan man kommer överens om att man jobbar 10 minuter varannan dag till exempel. Då får man ju fylla det med det som finns inom ramen för skolarbetet. Men det här behöver man ju också ha en dialog med skolan. Då, hur man jobbar på det här, med det här på ett bra sätt.
Mm.
Eller, många lärare jobbar ju med specifika läxdagar till exempel. Så man vet att man har en läsläxa till onsdagar och en matteläxa till fredagar.
Mm.
Då kan ju det liksom få guida då hur man lägger upp det här. Och en annan viktig princip tycker jag att man har bestämt sig för att vi jobbar 10 minuter varje dag till exempel, eller varannan dag, eller vad det nu som blir lagom. Att man också är nöjd med det.
Mm.
Så att nu har jag satt mig ner, jag har stängt av allting, jag har fokuserat, jag har gjort det här. Sen kanske man har en klocka då som ringer efter 10 minuter och säger, men nu är jag klar med det här. Då kan man också få vara nöjd.
Mm.
Som elev också, att nu är jag klar med det här och nu är det bra liksom. Och nu kan jag ägna mig åt de andra sakerna som jag vill göra. Och det kan också vara bra inte minst då för äldre barn. För där pratar vi om liksom stressen med uppgifterna, man blir aldrig klar, man kan jobba hur länge som helst. Att man har en struktur, då kanske det är längre än 10 minuter, men då kanske det är 3/4 om dagen eller en timme. Jag jobbar alltid 3/4 om dagen med någon form av skoluppgift. Men när jag har gjort det så är jag faktiskt nöjd med det.
Jätteviktigt.
Och jag kan släppa det och jag kan gå och göra någonting annat. Jag har gjort den uppgiften.
Mm. Ja, öva sig på att vara nöjd med sig själv är ju
öva
en
sig
bra
på
grej.
Det. Ja.
Kan man vara ännu mer konkret? Kan man ge några råd om till exempel hur tar man sig an en läsläxa? Nu var du för sig inne på det. Understrykningar och frågor på något sätt.
Ja, precis. Understrykningar har väl visat sig inte vara så himla effektiva kanske som man kan tro. Och inte kanske summera texter heller. Utan, men det här med att plocka fram material har ju visat sig vara väldigt viktigt. Så att om du har en SO-läxa, du ska lära dig någonting om ett land till exempel, så det generella är ju att jobba med frågor, alltså jobba med att försöka få berätta det du har lärt dig så många gånger som möjligt och i så många olika sammanhang som möjligt. Och det här kan man ju göra vid matbordet också. Mm. Liksom. Ja, men nu har du lärt dig en massa intressant om Spanien. Få höra.
Mm.
Så man får chans att plocka fram det här. Så jobba med frågor på olika sätt har ju visat sig vara bra.
Mm.
Och gärna helst då frågor som man får utveckla sitt svar, så att säga, prata fritt. Hellre den typen av frågor än när kryssfrågor, flervarsfrågor, där du bara behöver känna igen rätt svar. Och här är ju ett utmärkt tillfälle också att jobba tillsammans. Flera elever som skriver frågor. Och kanske träffas 2-3 stycken. Fråga varandra de här frågorna. Och träna på att plocka fram de här frågorna. Och då har man ju också en chans att få resonera kring bästa möjliga svar. Jaha, du har svarat sådär på den frågan. Jag svarar så här. Hur kan vi resonera vidare kring det här? Och vad är det bästa svaret i det här sammanhanget, då bearbetar du ju också det här materialet så att det sätter sig bättre. Och inte minst utnyttja det här att vi vet att vi tycks ha lättare att lära oss om vi tror att vi ska vara lärare för någon annan.
Och
det fenomenet kan man ju också utnyttja, inte minst i de här sammanhangen. Att jag ska berätta för dig. Om du berättar för mig om hur det är i Frankrike, så berättar jag för dig om hur det är i Spanien. Och det här kan man ju också utnyttja. Och man kan ju berätta för småsyskon också. Mm. Eller för mamma och pappa. Men i så många sammanhang som möjligt.
Jag tänker att du är inne på något viktigt också. Som egentligen inte har med själva studieteknik eller så. Men för det jag tänker spontant när föräldrar ska engagera sig. Alla föräldrar har inte den tiden.
Nej.
Det går inte. Men kan man göra det här? Alltså just försöka se, kan barnen jobba i grupper själva? Kan man turas om? Jag tänker att man också kan vara 3 ungar och alltså 3 familjer som turas om. Idag jobbar vi hemma hos Pelle. Och då är det Pelles ena förälder som är med och pluggar. Och nästa gång jobbar vi hemma hos Marcus. Och då är det Marcus förälder. Att man liksom, för det tycker jag att man nästan aldrig har talat om, att föräldrar hjälper andras barn.
Nej,
utan läxor gör man bara med sitt barn. Och man gör bara läxor med sin förälder. Men att faktiskt, men det kan vi också, precis som vi kan skjutsa till fotbollen ihop, så kan vi ju plugga läxor. För det skulle ju avlasta enormt, tänker jag. Att nu sitter alla 3 ungarna hemma hos Olle och berättar om Spanien. Och så vet jag att
det
Spanien omhändertaget.
Det tror jag är en jättebra idé.
För det, jag tänker att det är viktigt att, i synnerhet när du säger att läxor inte har så himla bra stöd, när du, så som det ser ut så har ju de flesta ändå väldigt mycket läxor, att det inte blir för tungt för föräldrar, att man känner att nej, men jag kan inte hjälpa mitt barn, och då kommer det synas på betygen, och liksom, då är det kört. Utan att...
Precis, och det där är en annan viktig aspekt i det hela. Var går gränsen för föräldrars engagemang i sina barns studier? Och inte minst då i läxarbetet. Och där behöver ju skolorna också vara tydliga. Men då kommer vi in på rättvisa aspekter och en likvärdig skola och hela den biten. Och vi kommer in på föräldrar som gör sina barns hemuppgifter till exempel. Och då handlar det ju om liksom rättvisan i betygssättning och hela den biten också. Och det är ju också ett otroligt viktigt resonemang. Men där tror jag också att man måste från skolan vara väldigt tydlig vad man förväntar sig av föräldrarna och vart gränsen går för vad du som förälder ska engagera dig i.
Nu kommer vi lite på stickspår, men det känns ändå viktigt att också beröra det. Men om vi går tillbaka till då mer specifika, hur glosor då? Har du några råd där? Hur pluggar man på glosor?
Både glosor och olika begrepp, så är det ju många studier som har jobbat med de här minneskorten som tycks funka ganska bra. Att man skriver ordet eller begreppet som man ska kunna på ena sidan utav en lapp. Och sen så skriver man själva förklaringen på den andra sidan utav av lappen. Och när det gäller glosor, för att bearbeta de här, så kan man ju också tänka sig att man börjar med att sortera dem till exempel i verb och subjekt och adjektiv, och kanske ger de här lapparna olika färg beroende på då vilken kategori det är. Då börjar man ju bearbeta det här materialet. Och sen att man verkligen tränar sig, sitter med de där lapparna framför sig och sen tränar sig på att plocka fram de här kunskaperna. Och kanske skriva orden om det är viktigt att man ska, ska kunna stava dem också, till exempel om man jobbar med glosor. Och då har ju det också fördelen att då kan du ju lägga liksom de glosorna som du klarar av i en hög och de glosorna som du inte klarar av ännu i en annan hög. Och sen så kan du jobba vidare med den här högen som du inte klarar av en gång till och en gång till och en gång till tills alla sitter, och då kan du ta alla igen och börja om. Och det har visat sig vara en ganska bra teknik för att jobba just med glosor eller med begrepp också, om du ska kunna förklara olika begrepp till exempel. Och då når du ju flera av de här olika principerna på på samma gång. Mm. Du både får träna dig på att plocka fram kunskaperna om och om och om igen. Och speciellt de som du har svårt för. Mm. Då, fler gånger än de som du lär dig snabbt. Du tränar dig på att bearbeta den här kunskapen. Och de här är ju också lätt att plocka med sig. Jag tänker om man har lite äldre barn som åker tunnelbana eller buss till skolan eller har en viss resväg. De här korten är ju också lätta att ha med sig i väskan och plocka fram om man vill vara där riktigt.
Mm. Använda tiden.
Använda tiden liksom. Mm. Så det kan väl vara ett sånt tips.
Mm. Verkligen. Matte då?
Ja, matte. Då handlar det väl mer om att matte generellt handlar ju det är många som är liksom lite rädda för matte, jag får säga. Så det handlar väl framförallt om att förstå att matematik, det finns inga mattesnillen per definition. Alltså det är inte, olika människor kan inte vara antingen matematiskt lagda eller inte på det viset. Mm. Utan det handlar ju om att jobba med den här kunskapen på samma sätt som man jobbar med andra ämnen. Mm. Men där handlar det ju mer om att både acceptera då att man inte förstår saker och ting från början, att våga fråga och att jobba liksom systematiskt med de här uppgifterna som man jobbar med och försöka förstå, sträva efter att förstå, låta det ta tid liksom att förstå, hellre göra några få uppgifter som man verkligen har förstått än att liksom slarva igenom många uppgifter. Mm. Och det handlar om kanske att man måste gå tillbaka och hitta en strategi för att felsöka om man inte hittar rätt svar.
Mm, just det.
Till exempel.
Och det sista då som är lite mer, inte egentligen något ämne, men när man nu förbereder sig för ett prov. Mm. Det där tycker jag att många, en del har den här, man pluggar ända in tills man får provet på bänken. Mm. Alltså, eller andra som, jag pluggar inte 2 dagar innan provet slutar jag plugga. Mm. Finns det några goda råd eller generella råd egentligen där?
Alltså generellt kan man väl säga så här att om du ska ha ett prov och du vill, det är viktigt att du presterar på just det här provet. Det kan man ju också ifrågasätta. Mm. Är det viktigt att jag presterar på just det här provet eller är det viktigt att jag lär mig det här för att jag kan ha nytta av det i framtiden? Det kan ju se lite olika ut. Men just om du har spritt ut lärandet över tid och jobbat, kanske ett ämnesområde som du har jobbat i 3-4 veckor med. Om du har börjat från början och jobba med det här 10 minuter om dagen. Mm. Då när du väl kommer till det här provtillfället så kommer inte det kännas som någon stor grej. Mm. För att det här är någonting som du har berättat så många gånger redan och liksom kan känna att du verkligen har kontroll över. Mm. Men när det gäller just prov så är det en viktig princip. Det handlar ju om att du har koll på vad det är du förväntas kunna helt enkelt. Vad är det för någonting? Vad är det för typ av uppgifter som jag förväntas lösa? Eller i vilka sammanhang förväntas jag kunna göra de här uppgifterna? Mm. Och då försöka hitta den typen av frågor om det är det. Eller uppgifter eller övningar som du då ska visa att du kan på det här provet. Så att du har tränat dig på och plockat fram det,
just det,
över tid tidigare. Mm. Och elaborerat, kopplat de kunskaperna till det du kan sedan tidigare. Så egentligen är det samma princip där. Men du kanske, om du just ska fokusera på ett provtillfälle, så handlar det ju också om att ha koll på vad är jag ska kunna egentligen.
Du, tiden går fort när man pratar om något intressant. Vi ska börja runda av. Har du något boktips om man som förälder vill fördjupa sig lite mer i det här eller ha lite mer konkreta tips eller så? Finns det någon bra bok att läsa?
Jag tänkte faktiskt tipsa om URs hemsida, Utbildningsradion. Mm. De har en del filmer som man kan titta på, som jag tycker är ganska bra, plockar upp olika aspekter utav det här. Mm. Och det är alltså Utbildningsradion. Och de här filmerna handlar lite om olika typer utav tekniker, olika ämnen. Mm. Och de är gjorda för att man ska kunna titta tillsammans med barnen. Så de är inte liksom anpassade just till vuxna. Så man kan titta, gå in där, titta vad det finns. och titta tillsammans kanske med sina barn.
Mm, jättebra.
Och det gör man på en del skolor också.
Jag tänker att vi lägger upp en länk på vår Facebook så kan lyssnarna som blir nyfikna på det titta där.
Ja.
Jättebra tips, verkligen. Mm. Är det något mer du vill säga innan vi säger tack för idag?
Nej, det viktiga med just när det gäller det här med lärande, och vi var inne på nu på slutet, det här med prov och läxor och sådär. Jag tycker att det viktiga är ju att man känner att man som förälder förmedlar att det är roligt att lära sig saker. Att man har nytta av att kunna saker. Mm. Och att man faktiskt har makten över sitt eget lärande. Och att man får uppleva det som barn också. Mm. Att jag faktiskt inte är dålig eller bra per definition, utan att jag kan lära mig saker. Det kostar tid, det kostar energi, men jag har faktiskt makten över mitt eget lärande.
Jättebra, det är en jätteviktig poäng. Så jag tror många skulle också må bra av att känna den känslan, att jag har faktiskt makt och kontroll.
Ja.
Tack Maria för att du kom och pratade med oss om det här idag.
Ja, tack.
Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Vill du vara säker på att inte missa det, så prenumerera i din spelare på vår podd. Och tills vi hörs igen kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram, där vi heter barnpsykologerna_podd. Hej då! Den här sommarreprisen sponsrades av Meds, det mobila apoteket. Som många av er säkert vet så är Meds ett stort nätapotek med över 16 000 produkter. Där finns bland annat solskydd, produkter för barn och föräldrar, träning och hälsa, kosttillskott, receptfria läkemedel och naturligtvis också receptbelagda läkemedel. Om du vill köpa receptbelagda läkemedel och behöver lite rådgivning kan du både ringa, chatta och mejla till Meds kunniga farmaceuter för att få svar på dina frågor. Meds är förmodligen Sveriges snabbaste apotek. Om du bor i Stockholm så kan du få dina varor levererade inom 1-2 timmar. Bor du i Uppsala, Enköping eller Västerås kan du få varorna samma dag. Och för resten av landet gäller att du kan få dina varor redan dagen efter att du har lagt din beställning. Som en sommarpresent från Med så har vi fått en riktigt bra rabattkod att ge till våra lyssnare. Koden är barnpsykologerna, och det spelar ingen roll om du skriver med stora eller små bokstäver. Och den ger hela 20% på nästan hela Meds sortiment. Koden gäller dock inte på modersmjölksersättning, receptbelagda läkemedel eller redan nedsatta varor. För exkluderade varumärken och fullständiga villkor kan du läsa mer på meds.se. Vi vill gärna ge lite tips på några favoritprodukter i Meds breda sortiment. Och vi har valt ut några som vi tycker passar extra bra så här på sommaren. Och då kommer på första plats faktiskt fästingplockaren, som ju är ett måste i sommarapoteket. Och i sommarapoteket tycker vi också att man måste ha plåster och gärna också någon sårtvätt, så att man kan göra rent sår om man trillar och slår sig och skrubbar knäna och så. Sen finns det också en massa olika vattenflaskor hos Meds. Man kan till exempel hitta plastfria, vilket ju kan kännas bra. Och det finns också sådana som har kyleffekt eller en termosfunktion, så att man kan ha vattnet eller annan dryck kall när man till exempel spenderar en dag på stranden i värmen. Och sen finns det ju en massa olika träningsredskap, och det kan ju vara roligt för den som kanske vill bygga på hemmagymmet eller som kanske inte har tillgång till det vanliga gymmet när man är på semester och vill ha med sig något träningsredskap. Men det här är ju såklart bara några av alla produkter som finns i Meds väldigt breda sortiment. Vi vill tacka Meds för det här samarbetet, och vi vill också önska alla lyssnare en riktigt skön sommar. Och behöver ni fylla på sommarapoteket eller någonting annat, så kolla in på meds.se och använd koden som alltså var barnpsykologerna, så får ni hela 20% rabatt. Ha en riktigt skön sommar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.